God morgon, god morgon. Det här är Radio Nacka 99,9. Vi ska börja med mycket dämpning, det var lite starkt där. Radio Nacka 99,9 heter Lasse Lundeberg. Det är onsdagen den 10 mars 2004. Och vi har lite sådär mulet molntäcke. Man kan liksom se att det är lite blåskiftning där uppe någonstans mellan molnen. 0,1 grader står det här i Nacka. I Saltis där jag sitter. Ja, det är fortfarande en hel del snö kvar på marken. Att det smulte undan helt i alla fall, men det har liksom minskat i omfång. Och det här är premiär för Radio Nackas nya morgonsändning. Jag kommer att sända på morgonen här. Det är bara en timme till att börja med, så att sen kan ni somna om. 7-8 på vardagmorgnarna. Radio Nacka, jag heter Lasse Lundeberg. Jag är ansvarig utgivare i Radioföreningen Nacka. Redan att vi har börjat den här sändningen för sent. Alltså antingen för sent i månader eller för sent i tid på morgonen. För det visar sig att det är klockan 6:20 klockan går upp. Solen går upp. 6:20, alltså det här har varit. Jag tänkte man skulle ha det som dagens lilla sån här detalj varje gång när solen går upp. Man kunde spela någon kuckelikul, men det är kört. 6:20 klockan upp i Stockholm och den går ner 17:37. Och, eller Nacka ska jag säga. Men det finns kanske en chans när vi går över till sommartid. För då hoppar vi liksom tillbaka en timme på något sätt. Så då ska vi se om det liksom räcker. Om det då är så att solens uppgång åter hamnar inom början på den här sändningen. Jag vet inte riktigt. Det här är någonting som betyder mindre och mindre i dagens moderna värld. Men faktiskt i radiovärlden så... Där jag har verkat så begår man alltid våld på sig själv när det gäller tider. Då håller man på liksom att tider betyder ingenting. För det kan vara sändningar kors och tvärs över jorden. Och det kan vara sändningar mitt i natten eller sent på kvällen eller på dagen. Eller precis när man skulle behöva äta. Men faktum är att i Amerika när man sänder på mellanvåg så är det en hel del sändare som faktiskt följer solens uppgång. Och när solen går upp ungefär så slår man på sändaren och när solen går ner så slår man av sändaren. Och det är ingen sån här poetisk eller romantisk idé om att följa jorden, utan det är helt enkelt så att mellanvågssändare når längre när det är mörkt ute. Och det innebär att för att kunna koordinera det här så att inte sändarna ska störa varandra så är det vissa som har sändningstillstånd som då endast gäller när det är ljust ute, så måste de stänga av när det blir mörkt, för då går deras signaler längre och skulle kunna störa någon annan sändare på samma frekvens längre bort. Och en del får order om att sänka effekten när det blir mörkt och köra på lägre effekt. Daytimers brukar de kalla sig. Så det finns då, även i radiovärlden så finns det faktiskt exempel på att man följer solens upp- och nedgång per minut och varje minut. Men inte så här. Det var ju synd att vi missade det här med solens uppgång. Alltså. Jag vet inte, det är svårt att ändra på solen nu. Men jag tror inte vi kan ställa om till... Nej, vi får helt enkelt se vad som händer när det blir... När det går över till sommartid igen. Jag vet inte om det kan funka då. Men Oj, nu har det ökat här. 0,4 grader här i Saltsjöbaden. Här är Radio Nacka 99,9. Det här är ett experiment som vanligt, som precis har börjat. Vi ska sända morgnar här. Någon timme bara, mellan 7-8, lite försiktigt i början. Så jag tänkte gå igenom lite vad som händer under dagen och sådär. Jag vet inte hur många som är på väg in till Slussen. Jag vet, när jag var tvungen att åka in till stan. Usch, hemska tid. Det var under många, många, många år. Innan jag var tvungen att flytta in till stan, det var ännu värre. Men jag var tvungen att lämna här Nacka för att åka in till stan varje morgon. Så måste jag faktiskt säga att en av de allra mest speciella upplevelserna var ju Slussen. Eller Slusken som det brukar heta. Det är en ganska fantastisk skapelse. Nu funderar man på att bygga om den där Slussen. Det har varit en tävling. Man faktiskt utsätter vinnande bidraget, men det är hemligt än så länge vilket bidrag som ska bli den nya Slussen. Slussen är en ganska fantastisk skapelse. Den kom ju till på 30-talet. Nu minns jag inte om det var 35 eller 36, men någon gång på 30-talet. Och det var då Saltsjöbanan drogs fram till Slussen. Förut så slutade ju Saltsjöbanan vid Stadsgården, alltså. Ja, där är sådana, om det är, jag minns inte om det är Stadsmissionen, men det är någon mission för hemlösa där. Precis på Stadsgården, där man kan se en gammal perrong fortfarande. Under den där stora, stora byggnaden på Katarinavägen som faktiskt var Saltsjöbanans högkvarter. Men i alla fall, där slutade Saltsjöbanan förut. Men på 30-talet när man byggde Slussen så drog man fram Saltsjöbanan till Slussen. Hela Slussen är en väldigt mycket funktionalistisk stil. Det är funkisstil där det ska vara liksom perfekt och lagom och exakt avpassat och inte för mycket och inte för lite. Det var lite av ideologin bakom folkhemmet också. Ska man vara elak så kan man i och för sig dra paralleller till ja, till nazismen också, som hade en idé om att allting skulle vara funktionellt, och det här folkhemmet där också, folk skulle vara inpassade in i exakta mallar och liksom inte vara för mycket, passa jantelagen ganska bra, inte vara för mycket och inte vara för lite. Men så nu ska en ny sluss komma till. Slussen är ganska fantastisk som arkitektonisk byggnadsverk. När man har lyckats få de olika vägarna och järnvägen och på den tiden spårvägen också. Allting får allting att passa ihop i en enda karusell, en stor krusidull, i en spiral som går runt fram och tillbaka. Och dessutom är ju Slussen, alltså det måste vara, det är väl Europas enda urinoar med inbyggd järnvägsstation. nyhetsfloden idag. Jag vet inte om det går upp till politisk strid, men det sägs att man ska ta lite av pensionerna för att finansiera förmögenhetsskatten. Även det låter som ett politiskt uttalande, men det är väl det politiska spelet som pågår fortfarande. Och redan igår berättade att Mihail Mihailovic inte kommer att klassas som psykiskt sjuk efter den undersökning som har gjorts. Det innebär att han får avtjäna ett, så att säga, vanligt straff som då också blir tidsbestämt. Annars är skillnaden med de som klassas som psykiskt sjuka att de kan sättas in på obestämbar tid i sluten psykiatrisk vård. Och ja, USA har ett nytt vapen på gång när det gäller, det är så här att USAs armé har utbildats för att föra krig, och vad som har hänt i Irak är att man har fått börja ägna sig mer och mer åt polisiära uppgifter, vilket inte en armé är så bra på. Det är två helt olika saker, att vara polisman eller vara militär. Storbritannien har haft mer erfarenhet av det där på Nordirland naturligtvis. Ett nytt vapen i alla fall har nu diskuterats. Det är en form av ljudmaskin som sänder ut så starka och så hemska ljud så att folk får migrän. Till och med hörselskador kan man få. Det här låter ju ganska ruskigt, och då ska man väga det mot att använda vanlig ammunition mot folk i, om det är upplopp eller kravaller eller demonstrationer och sånt här. Så det är klart, ser man det så är det här ljudvapnet betydligt mer oskadligt i alla fall, och det är någonting som håller på att provas. Det här är en ingen ny grej, det är redan för 20 år sedan pratades om olika former av ljudvågor som skulle kunna få folk att bli illamående, antingen lågfrekventa som skakar om de inre organen så att man, ja, bokstavligt talat blir lite illamående, eller högre frekvenser som stör huvudet. Men jag tycker det är ruskiga saker, för att det kan ge permanenta hörselskador, vilket är en av de värsta skadorna en människa kan åka ut för, och det är inte så bekant alltid. Det är någonting som jag tror många inte förstår. Jag arbetar en del med ljudteknik, och det kanske gör att man har fått en del insikt om hur extremt viktig hörseln är för hela vårt liv. Och jag har sagt så här, om någon skulle tvinga mig att välja mellan att förlora ett öga eller förlora ett öra, så skulle utan vidare behålla bägge öronen. För så viktig är hörseln för dels hela vår varseblivning om rummet, mera bokstavligt talat rummet. Kanske inte det Einstein talar om, men att förstå vad vi är, vad vi gör, och inte minst naturligtvis för att kommunicera. Och just den här hörseln och även stereohörseln är någonting som vi har extremt stor nytta av för hela vårt liv. Och det märker man inte minst när man blir äldre. Säger jag då, som är 48 vid det här laget. Och det sägs att man blir äldre så får man svårare att höra syrsorna. Men det märker man inte direkt, för att man märker inte när man inte hör dem. Men det jag märkte att jag blev äldre på, det är alltså att de här allra ljusaste ljuden hör man inte lika tydligt längre. Och det innebär att man får svårare att höra var ljud kommer ifrån. För när hjärnan tar in hörseln så pågår ett extremt snabbt sådana datarbete in i hjärnan som räknar och kollar och känner av de extremt fina små skillnaderna i ljud beroende på vilket håll det kommer ifrån. Och det handlar dels om tidsfördröjning, att ljuden kommer från olika håll, träffar hjärnan bara lite, eller huvudet kan vi säga, lite snabbare om det kommer från ett håll. Men även om det har studsat runt i rummet på olika väggar och bord och allt vad det kan vara, så får en viss klang. Och även det, ja, nu hoppar jag lite. Först ska jag säga att det är alltså tidsfördröjning det handlar om, att hjärnan kan avgöra vilka ljud som kommer först in i hjärnan. Men det är också så att klangen blir olika. Om ljudet har studsat på väggar eller bord eller sådär, så får en annorlunda klang. Och även huvudets form, även örats form, att örat är så här knövligt och konstigt, det är ingen tillfällighet, utan det har Gud räknat ut. Det är, om man tänker sig, har ni sett sådana här filter som finns på bättre stereoanläggningar där man har EQ, kallas det för equalizer. Jag vet inte vad man ska säga, utjämnare. Det är en smaksak om man vill utjämna eller göra ljudet ballare. Men hur som helst, då har man 10 såna här kranar liksom, där man kan göra ljudet mörkare lite där, ljusare lite där, mörkare lite där, och hålla på och greja. Och så kan man skruva till ett alla speciellt ljud på såna här equalizer som är helt eget. Och då kan man säga att när man tar den mallen, när man tar det filtret, om man kan kalla för det, som det där filtret är inställt på, så oavsett vilket ljud man skickar in genom det här filtret, så kommer det att färgas av hur de här olika kranarna på filtret stod, lite ljusare här, lite mörkare där, lite upp och ner på olika frekvenser och sådär. Så det är en alldeles speciell mall man kan få. Det är som en kod man ställer in ungefär med hur de där olika kranarna ska stå. Och så funkar huvudet lite, för örats olika former, och även när ljudet kommer in och dansar runt i skallen. Det är så att ljud kommer in så vibrerar skallen. Och beroende då på vilket ljud kommer ifrån, så kommer det att få olika filter. Om ljudet kommer rakt in i örat, eller från sidan, eller bakifrån, uppifrån, nerifrån, så kommer det att färgas lite olika. Så tänk en sån här IQ som står då på olika inställningar. Kommer det snett bakifrån, så är inställningen så. Är det några grader mera bakåt, så inställningen lite annorlunda. Och de här extremt fina skillnaderna, väldigt små fina skillnaderna, de har då hjärnan med tiden lärt sig var det kommer ifrån. Alltså som barn så vill man ju ta på saker och smaka på saker och känna på saker, och då kopplar man ihop synintryck och hörselintryck och känselintryck och smakintryck och lär sig förstå mer och mer av världen. Och sen i och med att man växer så förändras ju skallen, då förändras även hjärnans inställning och kompenserar och så vidare. Så hur som helst, och det är framförallt de korta våglängderna, för det är där det kan göra störst skillnad naturligtvis. De korta våglängderna, det är det i första hand som gör skillnad. Det är också så att när man hör ett ljud, man rör gärna på huvudet lite utan att tänka på det. Så man hör någonting, man kommer därifrån, eller man, även om man inte tänker på det, så rör man gärna på huvudet lite grann. Och då förändras det här filtret. Då åker det några grader åt sidan, de här olika filtren som går åt olika riktningar. Men allt det här funkar ju bäst i diskanten, i de ljusa ljuden. Och det är det man märker när man blir äldre. Så tappar man ju förmågan att höra framförallt de ljusa ljuden först. Och det innebär att man får svårare att höra var ljud kommer ifrån. Men det innebär också att man blir lite allmänt mer desorienterad. Och jag skulle nog tro, inte för att jag kan den delen om psykologi, men jag skulle nog tro att en anledning till att äldre personer kan verka förvirrade är att de tappar mer och mer av den här varseblivningen av rummet, mera bokstavligt, vardagligt talat. För det är också så att om man går in i ett badrum där det ekar många ljusa ljud, så känner man ju på sig hur rummet är. Det är inte bara att man tittar och ser att det är kagelplattor, utan man känner också med öronen hur ljuden studsar runt och beter sig jämfört med om man går in. Tänk att gå in i en butik där de säljer mattor, eller någonstans i en klädkammare där det är fullt med textiler, där det inte finns så mycket ljusa ljud. Det blir en helt annat ljud. Eller man står ute på ett fält, eller man står ute i snön på vintern när det är sån här tjock nysnö, som då kan bli väldigt tyst. Men nu som helst, så att hela vår uppfattning om rummet bestäms till väldigt stor del av hörseln, och framförallt att det är stereohörsel som man kan jämföra vänster och höger. Men inte bara vänster och höger, det är även alltså upp och ner och fram och tillbaka, för att det är även hur ljudet studsar runt in i skallen som ger olika klang från olika håll. Och det är här man tappar framförallt när man blir äldre idag. Så det har jag märkt, att när jag hör ett ljud så är bara för svårare att höra var det kommer ifrån. Det var mycket lättare förr. Och när det gäller mörka ljud, där är våglängderna så långa så att där är hjärnans storlek helt överspelad. Där har man alltid haft svårt att höra var ljuden kommer ifrån. Även när man har bra hörsel som ung. Så det är ganska intressant. Det här är Radio Nacka, och vi har precis börjat ett nytt program här. Det är första dagen idag. Ja, just det, klockan ska man ju säga på mån. Här har jag missat det viktigaste. Då måste jag ha en klocka som går rätt också. Jo, klockan är kanske bäst att ringa fröken Ur då. Ja, men då ska vi se här nu. Då ska vi se här. Då ska vi kolla så att det här fungerar.
22:00.
Då ska vi se här, va? Vänta.
7:22:10.
Då måste jag ställa mig. Ja, men den där då. Ja, då den går lite.
År 2004. 7:22:20.
Okej. Okay. Den datorn alltså 30 sekunder före.
7:22:30.
Om hon ska låta så perfekt, heter det inte 07 då, om man ändå ska vara så där exakt. Okej, okay, så 7:23 nu snart är klockan. Och det är en av de viktigaste uppgifterna här på, eller på missa och säga vad tiden är. Men det är första gången jag kör morgon här på Radio Nacka 99,9. Onsdagen är 10 mars 2004. Och jag heter Lasse Lundberg. Jag har sänt på kvällarna för mellan 20 och 22. Och det är en ganska bra tid för att gå igenom saker och kolla, utgå från dagens nyhetshändelser och gå lite mer i en fördjupning. Och så tänkte jag att det vore kul liksom om folk ringde in sådär. Man kunde se om det fungerar, men jag tänkte, går det att få folk att ringa in? Det är nog svårt, tänkte jag. Och det visade sig att det var svårt. Det var ju nästan ingen som ringde in, så att jag fick ju sitta där själv och prata. I alla fall. Men så nu är det lite lättare på morgonen. Då har man ju nyheterna här att gå på. Apropå nyheterna så... jag ska berätta en annan sak. Det är ett tv-program ikväll som jag kommer att pricka in som jag vill se. I Rapport för en 10 år sedan så var det ett kvinnligt ankare som... hade en alldeles speciell charm och en professionalism, och hon var väl ankare där i, inte vet jag, 10 år någonting. Ullan-Karin Lindqvist. Och hon hade en alldeles speciell stil. Jag tyckte hon var faktiskt fascinerande. Jag gjorde några program om henne på Radio Stockholm, kommer jag ihåg. Det var ganska kul. Men Ullan-Karin Lindqvist, om ni kommer ihåg henne. Ja, smal, lång, lite blond. Inte hur man ska beskriva henne för den som inte kom på henne på rak arm. Kanske lite för... alltså hon var ju väldigt... på något sätt hårt hållen såg hon ut. Och perfektionist, hon är ju nästan. Och vem vet, kanske var det just de dragen som... gjorde att hon råkade illa ut. För vad som hände med Ullan-Karin Lindqvist var att hon fick ALS. Och det är en sjukdom som... den är faktiskt uppkallad efter en amerikansk baseballspelare. Estoffer Syndrome. Och nu kommer inte jag ihåg vad han hette. Men det var hans namn då, AL. Och det är en ganska märklig sjukdom som Ullan-Karin fick. Och som är också ganska ruskig. Det är så här att... kroppen bygger upp cellerna, bygger och grejer. Men vad som händer med ALS är att kroppen börjar nedmontera cellerna. Och liksom bara montera ner. Och om det här möjligen är kopplat till åldrandet och att det är programmerat hos människor vet man inte. Men folk som får ALS, de ser inte ut som de åldras direkt. Jag träffade en läkare för 10 år sedan som också hade fått det och... jag ska se det är alltså så att kroppen monterar ner mer och mer, och det innebär att man bara får svårare och svårare först att röra sina lemmar. Det blir man blir mer och mer paralyserad, skulle man kunna säga. Men det är en långsam utveckling, så att det börjar väl då förmoda i benen och i armarna, i händerna. Men sen försvåras det här, sen går det längre och längre. Och man är ju fullt medveten och fullt frisk hela tiden. Men så småningom så leder det till att kroppen inte kan upprätthålla de livsuppehållande funktionerna heller. Så man kan säga att man dör långsamt av att kroppen inte kan röra sig. Och det finns ett annat namn på ALS också. Jag vet inte om det är ett namn man använder i Sverige kanske. Amyotrofisk lateral skleros heter det i Sverige, men det kallar de inte för Amerika. Så Ullan-Karin Lindqvist på Rapport, hon fick ALS, och det här gick ganska snabbt. Det var till och med bara för något år sedan hon fick diagnosen. Eller knappt ens det. Men så tyvärr så har Ullan-Karin fått ALS och det har inte sagt sen, men jag förmodar faktiskt att hon har gått bort redan. Efter vad jag har kollat i förhands information, jag ska kolla lite mer. Och ikväll på Sveriges Television så sänds en dokumentär om Ullan-Karin. Och jag har inte sett den, jag såg någon liten trailer för den. Så den kan jag rekommendera. Den sänds lite senare än dokumentärerna brukar sändas. Det är alltså ikväll klockan 21. så på TV1 så kan man se dokumentären. Och den sen ser vi en repris på söndag klockan 13:45. Så det kan jag rekommendera, Ulla-Karin Lindqvist dokumentär om hennes sista tid med ALS. Och det är alltså nu ikväll klockan 21 på TV1 och även på söndag klockan 13:45. Jag ska kolla den här sändningstiden, för jag hoppas att jag har skrivit fel sändningstid. Jag brukar nämligen köra dokumentär klockan 20. Så det kan jag rekommendera. Nu klockan 7:28. Det här är Radio Nacka 99,9. På Sveriges Televisions hemsida och den sänds faktiskt en timme senare än dokumentären brukar gå, så att ikväll på TV1 klockan 21 kan man se dokumentären och repris på söndag klockan 13:45. Och dessutom för den som har SVT Europa, det är alltså en satellitkanal som Sveriges Television har som sänds över Europa, där sänds den även på söndag klockan 15:30. Okej, okay, men så att jag ska i alla fall försöka se den där kväll klockan 21 om Ulla-Karin Lindqvist rapport. Och så ska jag gå in och kolla och se vad ALS egentligen betyder på engelska också. Fel som vanligt. Lou Gehrig's disease, det var det jag hade hört för många, många år sedan. Och det var så jag hade lärt mig sjukdomen. Lou Gehrig var alltså en baseballspelare. Och han var ett av de första mera kända fallen för ALS. Och det var därför det kallades för Lou Gehrig's disease. Men det heter faktiskt amyotrophic lateral sclerosis. Men vad jag var inne på med Ulla-Karin var att en av anledningarna, möjligen, för man vet inte riktigt, en av anledningarna till att en sån här sjukdom kan komma är stress. Det är många sjukdomar, har vi lärt oss mer och mer av, som kommer från stress. Och det är inte konstigt att kroppen måste hushålla på sina resurser, så att när man, ja, man brukar ta det exemplet när man levde som urmänniskor av vilda djur som attackerade. Jag brukar alltid säga att nej, men det var nog vilda människor, för jag tror att andra människor har varit större hot mot människan än vilda djur. Men bortsett från det, vilda människor kan vi säga. När man attackeras och måste fly, fäkta eller fly som det heter, så stänger kroppen av alla funktioner som inte är just livsnödvändiga just då. Till exempel immunförsvaret. Så folk som lever under mer ständig stress, vilket är någonting ganska så ovanligt i människans historia, men som är vanligare nu. När man lever under ständig stress innebär det att immunförsvaret går på halvfart eller knappast funkar eller är avstängt långa tider. Och det gör att ganska många sjukdomar kan få chans att rumstera rum. Och det behöver inte vara så att man har lyckats hitta att det verkligen är bakterier eller virus som orsakar sjukdomarna. Man vet fortfarande inte vad som orsakar cancer, men även cancer är en sjukdom som faktiskt kan växa till sig om inte immunförsvaret är på gång. Och möjligen kan det vara en sån sak som gör att det är en ALS växer. Och jag såg i en trailer för det här programmet med Ulla-Karin Lindqvist att hon gav det som ett möjligt förslag att hon hade fått den här sjukdomen. Att hon har varit högpresterande och jobbat väldigt hårt, ansträngt väldigt mycket och kanske möjligen också varit perfektionist och haft höga krav på sig. Så det är bara en teori, det är ingenting vi vet helt säkert än. Men det är i alla fall en teori som makes sense, som det heter. Så det är verkligen en tankeställare om livet. Och vi har ju jantelagen i oss, och just nu är det väl många som är på väg till jobbet och jag vet hur man håller på och stressar och liksom man stänger av alla sina känslor och den här möjligheten att lyssna på sin kropp och möjlighet att känna efter och sånt där. Man stänger av allting när man ska till jobbet på morgonen. Man har inte tid att tänka på det, utan det är liksom bara man måste iväg fort. Och det går väl bra att göra någon gång då och då, men när man gör sånt dag efter dag efter dag efter dag efter dag, som jag och många andra har gjort, så utsätter man sig för enorma risker. Jag vet inte riktigt om jag börjat inse det än. Vi har väl insett att arbetsskador som innebar förr, om man arbetade i gruvor så kunde man få kållunga, få lungcancer. Om man arbetar med asbest även lika så kunde man få lungcancer då. Om man arbetar som målare med olika lösningsmedel så kunde man få hjärnskador och sånt där. Så att vi har väl lärt oss en hel del av de skador, arbetsskador som finns i livet. Men fortfarande verkar inte riktigt som kunskapen om att stress faktiskt ger skador på liknande sätt. Alltså att genom långvarig stress, någonting man skulle kunna klara lite då och då. Men när man gör det dagligen. Det verkar som inte riktigt den kunskapen har trängt in den, och att det är lika allvarligt som att handla sin lösningsmedel om man är målare eller handla sin asbest eller arbeta i gruva eller och så vidare. Att den här stressen faktiskt sätter långvariga skador. Så det är dags att börja tänka efter. Vi har ju jantelagen i Sverige naturligtvis, att man ska arbeta hårt och inte få vara lat och allt sånt där. Så den känner jag nog till. Den är också lytt under. Men skulle man gå ner och arbeta i en gruva om man visste att hälften av de som arbetar där dör i lungcancer, och de som arbetar i 20 år där kanske 80% har lungcancer, skulle man verkligen tycka det var så viktigt att arbeta då? Skulle man inte på något sätt säga stopp, det här går inte? Eller om arbeta med någon maskin, man visste att man har 80% chans att man skulle förlora några fingrar om man arbetar där mer än 10 år. Och på samma sätt måste vi nog se det här med stressen som är en av våra allvarligare folksjukdomar. Och det kan alltså föra med sig alla möjliga olika sjukdomar sen. Det här är ingenting nytt, men det är någonting som kanske inte riktigt har uppmärksammats. Och det är klart, hela vår ekonomi och civilisation här i väst, med allt det vi har, med datorer som jag tittar på just nu, och det bygger på att vi arbetar väldigt hårt och stressar väldigt hårt. Precis på samma sätt som järnvägar byggdes folk i, att få, i och med att folk led och arbetade hårt. Så vi skulle inte kunna ha den här västliga civilisationen om det inte var till priset att folk dog på det sättet. Så då blir det en Ulla-Karin som dör i ALS till exempel. Och sen kan man ju fråga sig, förutom de här rena dödssjukdomarna så kan man ju naturligtvis fråga sig meningen med livet. Och hålla på att stressa vad det egentligen är värt när man ligger på sin dödsbädd, om det är det man ser som det viktigaste. Så det är klart. Jag vet inte, jag har inget svar på det där, för räkningarna ska ju betalas och livet måste levas och så vidare. Det enda jag kan säga är att man kan göra val vad det egentligen är som är viktigt i livet. Vad det gäller rena ekonomiska fördelar. Är det verkligen det man blir lycklig av? Och där kan man ju göra ett val att det kanske är bättre att leva långsammare och leva själva livet istället, naturligtvis. Och då kan man också fråga sig vad det är som driver oss att gå på. Om det är den här kan vara jantelagen där man känner krav från någon annan att man måste, man får inte vara lat. Eller om det är så att man har en inre drift att man verkligen vill genomföra något. Och då är det ju en mera positiv form av stress när man verkligen, man tycker om att arbeta. Så mycket i alla fall om det. Titta ikväll klockan 21 på Ulla-Karin Lindqvist dokumentär om hennes sista tid. Sveriges Television 1, TV1 klockan 21. Det kan jag rekommendera. Nu klockan 7.38, det här Radio Nacka 99,9, onsdagen den 10 mars. Och nu har vi, ja det är fortfarande en halv plusgrad här i Nacka och lite mulet så där. Det halvmulet hänger över oss. Ja just det, jag ska säga att om du har åsikter om det här, får gärna ringa in till programmet här. Det är första dagen så jag glömt bort att säga det också. Jag får göra en lista på vad man ska säga. Man ska se vad klockan är, man ska se vilken temperatur det är och kolla in lite nyheter. Och, ja, väderutsikter ska vi kolla också. Men man kan även ringa in hit till sändningen och det är då 08 716 4417. Det är 08 716 4417. 7.39 klockan. Så kom ju på att när jag ser vad klockan är, måste ju då, det är nämligen så här att tack vare datatekniken här så är det lite fördröjning, så att det är ungefär en minuts fördröjning från det jag sänder tills det kommer ut på luften, på etern och även på internet. Så jag måste alltså ställa min klocka en minut tidigare då. Oj, det här blir värre och värre. Nu ska vi se, om jag då räknar fram en minut så är, ja ni kan ju inte lita på mig alltså. Och nyss körde jag fröken ur också, det går ju, det kan jag inte göra då, för det blir en minut efter. Okej, men om man lägger på en minut så ska klockan nu vara 07.42, nej, det blir det svårt här för att det blir en minut och 10, alltså en minut och 30 sekunder, nu ska vi se här. Nu ska jag se om man kan få exakt rätt tid. 07.43.30. Det ska de vara. Där. 07.43.30. Och 35 blir det då. Ah, ja. Nej, det är en del detaljer här som måste finslipas, märka. Det är bara första programmet än så länge. Men tillbaka till det seriösa. I USA här så har nu dödsstraff meddelats till en av de så kallade DC Snipers. Det var en ganska märklig historia. Det var en man, John Allen Mohammed, som... oj, nu tog kassetten slut. Jag vända den där ref-kassetten också. Han hade alltså varit med i US Military under några år och varit sån här veteran. Han var under det första Irakkriget bland annat. Och så kom han tillbaka hem till Washington State och där blev han kompis med någon yngre kille. Och sen åkte de på en väldigt märklig mördarturné. De begav sig till Washington DC och han hade sina prickskjutartalanger med sig. De hade gevär och... De låg som krypskyttar kan man säga och sköt ihjäl folk en efter en i Washington DC. Och det här skapade väldigt skräck för man visste inte vem det var som låg bakom och varför. Och de hade en Chevrolet Caprice som ni känner till. Det var det som fanns som taxibilar för några år sedan i Sverige. Men det var den här fyrkantiga modellen. Jag hade en likadan. Jag har faktiskt haft två sådana när jag tänker efter. Och då hade de... Den har en ganska stor baklucka. Det är en ganska typiskt amerikansk personbil med stor baklucka. Så då hade de byggt om bakluckan så man kunde ligga i bakluckan. Och så var det ett litet hål bakåt så man kunde ligga i bakluckan och stå på en parkeringsplats. Och skjuta ihjäl folk. Ligga som krypskytt och skjuta ihjäl folk. Och det var ingen som lade märke till var skottet kom ifrån. Så... De hade byggt om det så att man kunde gå in i den här lilla... Man kunde fälla ner baksätet och gå in till bakluckan från baksätet. Och de terroriserade Washington DC i flera månader. För folk sköts ihjäl, men man visste inte... Man förstod att man hade skjutits ihjäl, men man kunde inte hitta var krypskytten var någonstans. Man försökte olika sätt. Man försökte till exempel spana med satellit. Men det är inte så lätt för... Det sägs ibland att satellitspaning, det är, där kan de se allting. De kan se registreringsskyltar på 10 mils höjd eller vad det är. Men det är inte så lätt för när man, även om man har satelliter som kan se så väldigt bra ner på marken, så ser man ju så liten yta åt gången. Så det är inte mycket mer värt när man hade skickat ut ett skallgångsgäng som hade gått skallgång och tittat på marken. Det är ungefär samma effekt. Det vet man ju att fick ut ett skallgångsgäng som går runt och tittar på marken. Det kräver en enorm massa folk under lång tid för att avsöka all yta. Det blir lite samma sak med satelliten om man ska titta ner med hög upplösning. Man ser så lite åt gången. Så att det finns inga sådana perfekta verktyg. Men man hade försökt att hitta de här och det var någon uppgift som förekom att de hade sett två män i någon sån här vit van. Men det visade sig vara fel utan det var en personbil. Mörkblå personbil. De sköt från bakrutan. Från bakluckan. Men nu har alltså den äldre av de här männen, John Allen Mohammed, han har dömts till döden igår. Och med tanke på den terror han orsakade och den skräck så är det nog ganska många däröver som tycker det är rätt att han skulle dömas till döden. Sen finns det många som är emot dödsstraffet och det sägs ibland att man har dödsstraff i USA, men det är bara halva sanningen. Det är så att varje stat bestämmer först om man vill ha dödsstraff, så det är olika stater. Det är först som man säger att hela Europa har någonting bara för att något land i Europa har det kanske. Och sen är det även en del av de stater som har dödsstraff har låtit bli att de har en regel att inte utdöma dödsstraff. Så i praktiken har de inte dödsstraff, men det är inte så att man har ändrat på lag utan man har begärt att göra avsteg från det normala och inte utdöma dödsstraff. Så att huruvida man har dödsstraff eller i USA eller inte, det är faktiskt olika från stat till stat, dels i lagen och dels i praktik. Jag bara lägger in det för att det är så vanligt i nyhetsrapportering att det slängs ut saker som inte stämmer, så att jag tycker att jag kan bara flika in det. Så, och sen har vi den unge killen, den här John Allen Mohammed, den äldre mannen. Han hade alltså med sig en tonåring, Lee Boyd Malvo. Och han har blivit dömd till livstidsfängelse. När de här skotten försekom så pratades det väldigt, är det här Al-Qaidas nya taktik? För det är en väldig nervositet i USA, allting som skulle kunna vara terrorism misstänker man då, kan det vara Al-Qaida? Men det var det väl inte bokstavligt talat. Vad man vet så har de, förutom att vad jag förstår så är väl den här mastermind, den äldre mannen Mohammed, han är väl muslim vad jag vet, men till det kan man ju inte koppla att han skulle vara med Al-Qaida. Det är ju lite ett hopp där som man inte kan göra. Det här Radio Nacka, klockan är 7:49. Achille Lauro, det var en passagerarfärja som kapades 1985. Om minns jag rätt så var det en svensk eller två som mördades där. Men mitt minne sviker mig lite nu. Men den som låg bakom, Abul Abbas, han har nu avlidit 56 år gammal. Det här var ett brott som Abu Nidal var inblandad i också. Och en intressant sak som har hänt med kriget i Irak är att det har liksom satt skruven åt eller pressen på en hel del av terroristerna världen över nu för tiden. Och det är framförallt märks på Muammar Gaddafi som har börjat erkänna lite brott, och det har liksom satt pressen på honom. För vad som har hänt, vad som jag berättade om tidigare i kvällssändningarna, att förr var det så att Sovjet hade ett nätverk av terror och Sovjet sponsrade terror runt om i världen på olika ställen. Och det där är fortfarande efterdyningar, därför att en av de personer som Sovjet tillsatte var Muammar Gaddafi i Libyen. Och det var en man som hette Armand Hammer, en amerikansk medborgare som var KGB-agent och spion, som skötte mycket av finansieringen, och han var den kraften som såg till att få in Muammar Gaddafi i Libyen. Och en sak var att försöka knäcka västvärldens oljeförsörjning. Det var en av delarna i det där. För att Libyen är ett oljeproducerande land, vilket innebär att Muammar Gaddafi, som fortfarande sitter vid makten ända sedan dess, han har ju förstås en hel del pengar att hålla på med. Och han har nu har avslöjats inte bara att han låg bakom Lockerbie-bombningen och den här sprängningen av diskoteket Bell i Tyskland. Han har även försökt att destabilisera i Afrika. Och det har varit känt länge att han har försökt göra sig stor i Afrika och med sina pengar försökte bli liksom någon form av afrikansk kraft och storhetsman där. Och vad som har kommit fram mer, att det här har tydligen gått längre än vad man har känt till. Han har sponsrat en hel del av de krig som har varit i framförallt Västafrika den senaste tiden. En hel del av de massmördande och krigarna som har skett där har alltså styrts av från Muammar Gaddafi. Och han har försökt att störta regeringen, destabilisera och tillsätta sina kompisar. Och det är intressant, för att det är precis samma stil som Sovjet ägnade sig åt i många, många år. Att försöka destabilisera och stödja terror. Och det är intressant att Muammar Gaddafi var så tillsatt av Sovjet, och nu fortsätter Muammar Gaddafi samma stil. Och man kan se de efterdyningar och kalla kriget som rullar på. Man kan se hur historien inte ändras över natt, utan många saker lever vidare. Jag menar, nästan dagligen i politisk debatt så kommer Hitler upp som de form av, det finns fortfarande efterdyningar. Och ja, det kan man ju koppla till det igen, att hade inte Hitler funnits så hade inte Stalin fått sånt stöd av USA och England i kampen mot Hitler. Så det är också en efterdyning av det här, att de demokratiska västmakterna stödde diktator Stalin i kampen mot Hitler. Så att där det kommer upp återigen. Men såklart så är frågan hur långt man kan gå tillbaka i historien. Jag menar, Lenin fick ju hjälp av tyska staten då att etablera sig när Tyskland fightades mot de vita i Ryssland och så vidare. Så att man kan gå tillbaka långt som helst. Men kanske nu kriget i Irak som är någonting otrevligt de flesta skulle vilja slippa. Det är en av de goda saker det kanske får med sig att man kan börja knäcka en del av terrorismen världen över. Som till exempel en Muammar Gaddafi som alltså har sponsrat så mycket av de krig som har varit i Afrika de senaste åren. Och det här berättar jag, för det är också någonting som sällan kommer fram i nyheterna, utan i nyheterna så slängs det ut såna här liksom krig här, katastrof där, så här spridda, man tror att världen är så eländig. Och det är klart det är mycket elände i världen, men om man kan se lite sammanhang och se lite vilka krafter det är som tjänar på det här och som vill bygga upp krig, så är det lättare att förstå sammanhangen. Och då ser man naturligtvis att mycket av eländet har ju kommit ifrån kommunistiska eller socialistiska krafter naturligtvis. Det är ofta därifrån krigandet har kommit och har stötts. Vilket tyvärr även Sverige ger pengar till. Jag tänker på att en annan av de män som var Sovjets män, det var ju Yasser Arafat. Och honom ger ju då Sverige pengar till. Varje år så ger Sida massvis, tror 200 miljoner ger man till Yasser Arafat för att stödja honom. Och det kan man också fråga sig varför. Det här är Radio Nacka, klockan är 7:55. Radio Nacka 99,9 och 7:57 heter Lasse Lundeberg. Det här är premiär för en helt ny sändning, så det är därför det tar lite tid att få ordning på saker och ting här. Största nyheterna idag, Mihail Mihailovic anses inte som psykiskt sjuk. Och fler explosioner i Bagdad och även i Basra. Och ytterligare en Guantanamo-fånge har släppts fri. Och John Kerry bort i Amerika går det bra för. Och ytterligare terrorattentat i Turkiet. Och en nyhet som jag inte har sett, som jag undrade över, det var så här att det här med homosexuella äktenskap har ju pratats om. Och då har ju Folkpartiet varit för, och Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men Socialdemokrater och Moderater har inte kunnat bestämma sig. Och Kristdemokrater har varit emot. Och det skulle komma en uppgift igår, sades det, att Moderaterna skulle bestämma sig igår vad de skulle tycka. Men jag har inte sett den uppgiften, så att det är därför. Vi får se om den kommer fram senare. Och på Haiti har man fått en ny premiärminister efter Aristide som har flytt till Afrika. Och ja till övergångsregler säger nu Socialdemokraterna också. Så det är de största nyheterna. Så det här är premiären av den första sändningen som vi provar lite grann så här, lite experiment. 7-8 varje vardagmorgon kommer jag att sända. Gå igenom lite av nyheterna. Se vad som har hänt under natten. Plus en halv grad här i Saltis och det kommer att gå upp till 2 grader under dagen här i Stockholmsområdet. Men ja, det hänger lite mul, det är lite mulig sån här dimma där uppe i luften, men uppehåll räknar man med.